The defendant is guilty of first-degree murder.
My name is Jack Lawrence, and this is 1 minute remaining.
Hi, I'm David Jolly.
My name is Amelia Carr.
My name's Helen.
A podcast released weekly where I'll talk to multiple inmates all serving lengthy prison sentences for some very serious crimes. Get ready to join me in the conversation as we explore these incredible stories.
You have 1 minute remaining.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad har hänt? Om jag har fått en syster. Och glad som fan när han öppnade dörren så sa jag att då kan vi inte ha fått en syster bara. Jo, det har jag visst fått. Jaha, han var så glad för sin syster.
Vi hör Bengts bästa vän, Hasse. Han berättar om när Bengt i vuxen ålder fick kontakt med sin syster, Monica. Hon växte upp i fosterhem och återvände till Latikberg i vuxen ålder. Enligt Hasse var relationen mellan Bengt och Monica bra till en början. Men när deras biologiska föräldrar dog uppstod konflikter om arv.
Rätt det var så kom Bengt, hur vi hängde. Vad har hänt nu sen? Nu har hon beskyllt mig för att stulit pengar och avverka skog som inte var min. Ja, finns det någon sanning i det? Nej, det vet du väl, sa hon bara. Skogen är ju min. Och pengar, det är, jag har inte stulit några pengar. Bengt hade en stuga på andra sidan sjön. Och vi bredvid där, då var vi, eller vi frågade Bengt om, kan inte vi få bygga en stuga vid sjön vi med? Ja, det får vi. Så vi tog ut en tomt där, eller ja, ställt. Stugan tar om det. Ni får sätta djur på den där så ni kan dra om, så då kan den stå. Så gick det väl några veckor, så kom Bengt med nyckeln till sjöstugan. Så sa han bara, ta sjöstugan. Jag tröjs inte att vara där, så att, ta stugan, ni får det. Och så fick vi fick en nyckel. Och vi var ju dit och städa. Sen skulle vi dit igen. Då var låsen igenkladdade med plastikbandning. Gick inte på innan nyckeln. Då ringer jag Erik och så säger jag, har du varit och kladdat igen nyckelhål på sjöstugan? Nej, det fattar du. Men det är hon som har gjort det. Det. Och, men jag fixade det. Så han var ju dit och slog den spintarna och böt låsa. Och så fick vi en ny nyckel. Så gick det väl någon vecka. Och skulle dit igen. Låse återigen var jag gladare. då sa hustrun att det där, vi glömmer sjöstugan. För jag törs inte vara där. Hon kan ju sätta för någonting och sätta eld på den där när det är inne där. Så att det. Allt det här gjorde att Bengt kom i en depression på något vis. Han var alldeles så lik sen. Var mycket, mycket ledsen. Kom hit och satt och grina och tyckte livet var åt helvete.
Bengts sista tid var en mörk tid som präglades av alkohol, sorg och konflikter. Enligt Hasse kunde systern plötsligt dyka upp i Bengts hus utan förvarning. Den uppgiften har även Bengts bröder och kusiner berättat om.
Ja, han nämnde väl så här att hon är som en skepnad. Och rätt som det är så står hon bak ryggen bara.
Du lyssnar på podcasten Motiv och på Vad hände Bengt Jäger? En dokumentärserie i 6 delar om ett mystiskt dödsfall i en trappa.
Men sen har varit osams då 1-3, då stod, var det ju inne i stugan och Bengt, han hade inte vetat hur hon har tagit sig in.
Det hade ju henne flera gånger. Ja. Och det var ju så här psykiskt terror. Liksom.
Han, det har han berättat för dig, hur hon dök upp i hans hus och så bara stod där.
Ja, visst. Ja. Han satt vid köksbord och läste tidningen och sådana. Och liksom bäst det var så stod hon med honom. Liksom.
Producerad av mig, Ebba Adsenius, och av Johnny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman.
Har någon gång sagt att han var rädd för någon?
Jag kan säga ordagrant. En dammare är man ju rädd för. Hon kan ju stå där i hallen utan att jag vet hur hon har kommit sig in. En dammare, det är alltså Vilhelmina Mål. Den där är man ju rädd för.
Del 4. Ett iscensatt mord.
Ett hus som står, för nu har de ju kallställt det här. Och det hus bor inte bra att det är kallställt. Det är varmt och kallt, varmt och kallt. Och du ser ju fönstren igen och isen.
Vi står återigen tillsammans med Hasse utanför Bengts hus. Ett rött hus som omges av meter hög snö och som stått orört och obebott sedan Bengt dog. Vi har ingen möjlighet att gå in i huset. Men det räcker med att stå på tomten för att känna det obehag som Hasse har beskrivit att han känner varje gång han kör förbi.
Vad tänker du om att de bara står här?
Ja, det är ju hemskt. Det är hemskt. Jag
tänker att man skulle vilja fylla det med lite liv igen.
Ja, det. Men jag skulle inte vilja bo här. Alltså, alltså jag har sån jävla dålig känsla att gå in där och det, blodfläckarna är kvar och det är inte städat av. Alltså, i hallen här det är blodfläckar på väggarna och det är blodfläckar nedanför trappstegen. Jag tycker det är så jävla obehagligt att gå in där. Så det.
Vi vet att det varit en utdragen process kring bodelningen av Bengts hus. När vi kontaktar lantmäteriet för att ta reda på vem som äger huset idag får vi avslag. Och när vi ringer till Skatteverket får vi inga uppgifter om Monikas bostadshistorik. Monika lever nämligen med skyddad identitet.
Jag skulle vilja ha uppgifter om en person som har personnumret.
Har skyddade personer.
Ja, han har fortfarande det. Okej. Men du, då undrar jag så här, hur vet du hur man får det? Är det inte väldigt svårt att få det?
Ja, inte väldigt svårt, men det krävs ju en väldigt god anledning att få det. Så ja, man kan säga att det räcker inte med att man väldigt gärna vill ha det. Man måste ju kunna hänvisa till att man har problem, till exempel ett hot mot sig, och då ska man ju helst kunna visa det med hjälp av polisanmälningar eller utlåtande från socialtjänsten. tjänsten eller motsvarande, just dokumenterad hotsituation. Det är det som krävs. Mm.
I handlingar från polisen framgår att Monica har polisanmält en tidigare pojkvän, vilket lett till fällande dom och kontaktförbud. För att få en mer nyanserad bild av hur det kommer sig att Monica lever ett liv under radarn begär vi ut förundersökningen, domen och ljudfilerna från rättegången. När vi tar del av materialet framgår det hur utsatt Monica verkar känna sig. Ljudinspelningarna ger oss en inblick i hennes liv och hjälper oss att forma någon slags uppfattning om hennes karaktär.
Då var det åtalspunkt 1 och åtalspunkt 2. Och det är åklagaren som har begärt förhöret att börja ställa frågor. Varsågod.
Ja, tack.
Vi hör ljudupptagningarna från en tingsrättsförhandling där Monica är målsägande och hennes ex-pojkvän den tilltalade. De första två åtalspunkterna rör ett inbrott och en stöld som ska ägt rum år 2021 när Monica pendlade mellan Latikberg och en annan ort i Sverige. Enligt åtalet ska Monicas före detta pojkvän, som vi kan kalla Sven, ha krossat hennes fönsterruta och därefter stulit ett dragspel. Men det framgår att Monica tycks ha svårt att hålla sig till ämnet.
Hur ofta var du i Latikberg?
Ja, alltså i stort sett varje helg. När jag kom dit första gången den 9 maj, då, eller om det var den 18 maj, ja, mellan den 9 och 18 maj, då får jag hem och skulle vara där då, eller jag var där ett tag, men då var det ett inbrott då också.
Okej, men
då hade det stulits 3 stycken dragspel och dörren var manipulerad.
Var det dragspel som var?
Nej, 3 stycken motorsågar.
Okej.
Då var det så att dörren var manipulerad så att de hade gjort liksom en reva i låset så att den skulle gå att pillra upp från utsidan.
Okay.
Och att dörren var liksom så här öppen och jag ringde till polisen och frågade kan ni komma hit? Och de sa bara så här att hur tog de sig in där? Alltså, jag vet inte, men dörren, det är någon som har gjort någonting med dörren.
Under rättegången börjar Monica prata om andra händelser som Sven inte står åtalad för. Och till och med åklagaren verkar ha svårt att sätta ner foten. Monica börjar prata om plastikpadding och ett manipulerat lås. Vi reagerar på det eftersom Bengt Sven Hasse och bröderna Erik och Gunnar har berättat att Monica ägnat sig åt att sabotera Bengts lås med just plastikpadding.
Men... Och sen såg jag också att det var gräs mellan den här vedluckan. Så det var någon som hade hoppat in genom vedluckan.
Okay.
Och tagit sig in i huset. Och jag brukar ju ha låst en dörr på innanför där. Men då såg jag att det var plastikpadding. Så någon hade hållit upp det här, alltså just där. Där handtags, vad säger man, den här lilla pluppen på... Okay. Men, ja, då hade de som lagat igen det och tagit loss hela dörrkarmen på bägge två dörrarna i källaren. Och på golvet där i källaren så hade jag ju 3 dragspel. Och de var stulna. Och då var det så här att...
Var det motorsågar du sa?
Ja, motorsågar. Jag blandade ihop de orden. Ja, men i alla fall så var det att jag skulle sälja en bil då, för jag visste ju inte vem det var som hade exakt varit in då.
Nej, men vi kanske ändå...
Och då, nej, men jag skulle sälja en bil och då bad jag bärgaren följa med mig. Så att jag sa att jag ville hämta några grejer hos... Och då frågade jag, kan jag få mina motorsågar? Och då gav han mig dem. Och då förstod jag ju att det var ju han som hade varit in i mitt hus.
Men det där var en tid innan.
Det har nog att göra med hur det blev sen också.
Efter en lång utläggning om händelser som inte omfattas av åtalet kommer Monica in på de händelser som åtalet rör. En dag kom Monica hem och upptäckte att hennes ytterdörr var öppen och att en glasruta var sönderslagen. Misstankarna riktades direkt till Sven som hon var tillsammans med under pandemin.
Upptäckte du om det var något som var borta inne i huset då?
Ja, det var ju dragspelet. Min pappas dragspel som stod bakom dörren.
Ja. Minns du, vet vad det är? Hur såg det här dragspelet ut? Har du någon uppfattning?
Ja, det var, hade en mörk färg.
Ja.
Och vita. Vita och svarta. Det var ett... ja. Alltså, jag är inte någon dragspel.
Jag ska ställa frågan så här. Spelar du dragspel?
Nej, jag vill testa någon.
Men alltså... inget så att du, inte så att du är, kan spela helt enkelt?
Kanske en halv låt.
Okej. Okay. Men du kan inte säga något mer om vad det var för något, jag märker något sånt där på det.
Ja, det brukar väl vara ett italienskt namn som står på det, typ.
Monica menar att hon har ärvt dragspelet av sin far, medan Sven påstår att dragspelet tillhör honom. Vi hör Sven, som vi också varit i kontakt med under arbetet med den här serien.
Ja, du kan ju börja där du tycker det känns naturligt.
Ja, hon fick låna ett dragspel om ett Bulgari Armando för att lära sig spela. Själv har jag spelat sedan jag var 13 år. Men då började hon på att klottra med tusch och grejer på det där dragspel för att lära sig noterna. Så då fick hon låna ett annat dragspel. Ett svart Hagström. Och dragspelet var jag jävligt noga med och ville ha tillbaka på grund av att huset skulle gå på auktion. Om då ett hus går på auktion och det kan bli någon annan ägare till huset, då kan ju se stjärnorna efter mitt dragspel. Och du vet mycket väl att det var mitt dragspel, eller hur?
Du ska inte vända dig till målsägande utan du talar till rätten istället.
Jag slog in rutan och öppnade dörren försiktigt och gick in och hämtade dragspelet och sen for jag hem. Men alltså, jag hade tjatat ett halvår. Hon blockade mig på telefon, det gick ju inte. Jag skickade mejl att jag ska ha tillbaka dragspelet. Men hon stod bara rätt upp i och skrattade bara och log. Mm. Då blir man ju arg.
Jag tänker ändå alltså, fara att slå sönder och gå in i någon annans bostad på det sättet. Även om du menar att det är ju ditt dragspel, men...
Men till 110% att det är mitt dragspel.
Men ändå ta sig för att slå sig in i någon annans hus då, va?
Det är väl dumt. Men nu vill jag ju ha tillbaka mitt dragspel.
Rättegången avslutas och Sven döms till fängelse för grovt rattfylleri, hemfridsbrott och egenmäktigt förfarande. Utöver att Sven får betala ett skadestånd till Monica meddelas han kontaktförbud, vilket Sven bryter mot och han skickar hotfulla meddelanden kort efter rättegången. Monica polisanmäler Sven igen. Sven åtalas för överträdelse av kontaktförbud och det blir ännu en rättegång. Och under den här rättegången nämns också Bengt.
Det var ju så att det var, jag har fått höra berättat för mig att han tydligen var min avlidne brors bror Bengts ärkefiende tydligen. När jag fick överta hunden när min bror hade dött, så då brukade jag gå runt byn och då öppnade dörren och liksom ropade in mig. Och jag tyckte det var, för jag kände ingen i byn, så jag tyckte det var alltså trevligt att någon, ja, vill prata med mig. För jag kände ingen där liksom. Efter det, då var det som att, ja men, vad ska man säga, då blev jag som fast, eller hur man ska säga. Alltså då lärde vi som känna varandra bättre. Och att jag fick som se hans familj, och jag tyckte det var, ja men, alltså att ha en familj, det tyckte jag var som, ja det, trevligt, eller det verkar ju som att det var, ja, att han var omtyckt av sina släktingar och sådär.
Enligt åtalet ska Sven ha brutit mot sitt kontaktförbud genom att skicka meddelanden till Monica med grovt innehåll. I ett mejl har Sven skrivit: du vet hur galen du är, jävla tjuv och mördare. Räkna dina dagar, din dåre. Utöver det berättar Monica att Sven ska ha spridit rykten om henne på sociala medier. Det är dock inget som Sven har åtalats för.
Han har ju då, vad heter det, han har även lagt ut på sociala medier. Ja, jag skulle ha misskött mitt arbete och att jag skulle ha varit en mördare och allt möjligt.
Under arbetet med den här serien har vi tagit del av handlingar som visar att Monica faktiskt har misskött sitt arbete, då hon 2021 fick indragen tandläkarlegitimation. I det vi begärt ut framgår det att Monica har begått många grova och allvarliga tjänstefel under flera års tid. Tjänstefelen omfattar brister i journalföring, diagnostik, behandlingsplanering och patientbehandling.
Samma dag som domen kom fram, 29 årets, var det september?
Eller vänta.
Ja, 29. Då skrev han ju AS också.
Okej.
Okay. Så det finns en till och så finns det ett till hot. Men det var som den 3 april, så det var ju som innan. Samma hot där det står att räkna dina dagar.
Skickar du ett meddelande till den 29 september 2022?
Vi hör Sven.
Jag minns inte. Jag vet ett meddelande som jag har skickat på grund av att jag blev bedragen över ett års tid.
Det här som står då. Du vet hur galen du är, jävla tjuv och mördare. Räkna dina dagar, din dåre. Har du skrivit det?
Det kan hända. Och det är på grund av en sak till. Hon nästan erkände för jag att hon hade tagit ihjäl sin egen bror. Men jag brydde mig ingenting om det där då. Men det är nu först. Det är en massa andra saker runt omkring som gör att man har vaknat till.
Varför skriver du räkna dina dagar, din dåre? Vad menar du med det?
Absolut ingenting.
Om du inte menar någonting, varför skriver du så då?
Ja, jag var arg. Vi var ju tillsammans i över ett år. Och då får jag reda på sen. Hon har varit tillsammans med jag i över ett år på grund av hennes riktiga kille som bodde i Norge inte kunde komma över till Sverige på grund av corona. Så då har hon ljugit för mig i över ett års tid. Sen pratar hon ju skit om mig runt byn. Att jag är farlig och att jag har vapen hemma. Jag har ett luftgevär hemma. Och sen det här dragspelet, ja men det håller jag med om, det var väl dumt gjort att bryta sig in och ta det. Men faktum var ju för, jag blir så arg, att det var mitt dragspel. Men det fick jag aldrig. Och jag sa det åt hon, dragspelet ska jag ha tillbaka innan det blir auktion på huset. Men hon stod ju bara och hånskrattade åt mig. Så jag har ju mått jävligt dåligt på grund av att alla har sett mig som en tjuv. Och det konstiga tycker jag är att jag var först som ville ha kontaktförbud. Men det fick jag aldrig. Och är det någon som ska ha skadestånd så är det väl jag. I såna fall.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När rättegången avslutas döms Sven till skyddstillsyn för övergrepp i rättssak och överträdelse av kontaktförbud. Monica beviljas ett skadestånd på 20 000 kronor och Sven får fortsatt kontaktförbud. Vi vet också att Monica ansökt om att hennes bröder, Erik och Gunnar, ska få kontaktförbud. Det har dock inte beviljats.
Och kan det ha någonting att göra med att, för vad jag förstått, hon har ju anmält dig. Hon har ju för vad då?
Ja, nu sist var det väl att jag hotade hon med nyxa. Det hade jag ju inte gjort. Och det är ju bara jävla dumheter.
Vi hör Erik som berättar att Monica har polisanmält honom många gånger. Bland annat har hon anmält Erik när han flyttade på Bengts skoter som stod på Bengts tomt.
Och sen då anmälte vi, hade vi ju stulit en skoter som föll på hennes lott. Han stod ju under gröna nedför stugan där. Men det började ju bli vår och det började. Då sa en kompis förbi att titta. Det gett ju flytt på den här, för han kom ju att förstöras då. Det som droppar ju från granar när det blir varmt. Så då tog jag startan och körde. Det var ju barmarken, gruset. Körde in i lagern, ner i lagern. Då ringde hon, kom och såg skotern. Då ringde hon polisen och anmälde skotern stulen.
Mm.
Polisen kom dit, det var ju bara att följa skiden. Det är ju ett spår, till och med en blind kan ju se ett. Det var ju bara att följa dig in i.
Och vilken vems lada var det då?
Ja, men det är ju på lagern nere vid Bengt. Mm. Skoten var ju bara flytta 50 meter.
Ja, på samma tomt.
Ja.
Monikas anmälningar mot Erik har inte lett till åtal. Och Eriks belastningsregister är tomt. Även Gunnar har polisanmälts av Monica, vilket inte heller lett till åtal. Vi hör Gunnar.
En gång ringt hon ju och anmält oss för att vi har stulit en hemräddningsapparat.
Nej.
Och då var det ju Torius, för enda gången att det stod in polisen och kom. Och då blev hon ju tokig på dem, som, för de förstod ju att det var ett tok. Som, ja. För du får ju för fan inte ens ha en hemräddningsapparat.
Nej.
Jag tror hon har gjort 15-20 anmälningar på oss.
Mm.
En gång jag och Gunnar hade just kommit, så vi stod ut på gårdsplan när vi bänkt och prata. Då kom hon och kör in bilen på infarten där och ut telefon i högsta hugg. Jag vill anmäla ett pågående inbrott. De har stulit en hembränningsapparat och en svets och så räknar hon upp en 3-4 grejer.
Ja.
Och började anmäla den stulen. Jag menar, du får ju inte ens inneha en apparat. Jag frågade ju det. Vill du att det hade ska ta slut någon gång, eller vill du att det ska fortsätta i det oändliga det här?
Mm.
Hon svarade ju ingen sån här fråga. Ja, till slut sa hon ju ja på det. Alltså, hon ville att det ska fortsätta i det oändliga.
Ja, det kanske det.
De anmälningar som Monica ska ha gjort mot Erik och Gunnar får vi inte ut hos polisen. Polisen hänvisar till sekretess eftersom Monica har skyddade personuppgifter.
Och det är det jag tycker så konstigt, att inte polisen ser att det här är så sjukt.
Vi hör Karina, Gunnars partner.
Jag menar, hon kör på Erik med berått mod. Sen åker hon till polisstationen och säger att Erik har kört på henne. Ser man ju på bucklorna vem som har kört på vem liksom, men... Och de gör ingenting. Man blir ju helt frustrerad.
Och efter begravningen, alltså vi systrar, vi pratade ju jättemycket med mamma. För vi var ju rädda att någonting skulle hända Gunnar.
Vi hör Elin, Karinas dotter. Både hon och hennes syskon har känt sig rädda för Monica.
Ja, men en av syrorna var ju rädd för sitt eget liv. Liksom, för att man förstår ju att hon är kapabel till vad som helst. Och polisen gör ingenting. Alltså de bara sticker huvudet i sanden.
Vi har ju varit väldigt rädd.
Sedan Bengt dog har relationen med Monica varit dålig. Men enligt Gunnar och Karina var relationen med Monica bra för många år sedan.
När hon kom tillbaka, då tog ju alla bröderna henne till sitt hjärta, verkligen. Det var ju nästan som att man blev lite svartsjuk här. För att och hon ringde på helgerna, och de pratade timmar, och du bjöd hem på middag. Och det var liksom, alla bröderna var ju glada att hon hade kommit tillbaka. Så det är väl också, svider väl ännu mer att det blev så konstigt.
Vi vill få Monikas perspektiv i den här berättelsen. Men eftersom vi inte har några kontaktuppgifter kan vi inte boka in en intervju i förväg. Därför bestämmer vi oss för att åka till huset där vi tror att hon bor. När vi går in på den oplogade tomten möts vi av en skällande hund som springer runt i en lina. Vi går försiktigt fram till dörren och knackar på. Och efter en kort stund ger sig Monika till känna.
Vi är äntligen får vi träffa dig. Jo, men så här. Vi håller på och gör
vi presenterar oss och förklarar att vi är journalister och att vi gör en dokumentärserie om Bengt Jägers död. Vi berättar att vi har pratat med många olika personer och att vi även vill få hennes perspektiv i den här berättelsen. Till en början är Monika avvaktande. Hon säger att hon inte har någon aning om vad som hände Bengt och berättar att hon bodde i Norge och befann sig i Umeå när Bengt dog. Vilket vi reagerar på eftersom ingen vet vilken dag Bengt dog. Vi förklarar att vi hört från personen vi träffat att hon pendlade till Latikberg kring tiden för Bengts död, vilket Monika dementerar. Hon säger att hon inte hade någon relation till Latikberg alls då och att hon flyttade dit först flera år senare. Det enda hon visste om byn när Bengt dog var att det fanns någon skog och något hus där. Längre in i samtalet säger Monika att hon inte hade träffat Bengt på flera månader när hon fick veta att han var död. Senare berättar hon att Bengt drack mycket i slutskedet av sitt liv. När vi frågar henne hur hon vet det, trots att hon inte vistades i Latikberg alls under den tiden, säger hon att Bengt och hon hade mycket kontakt över telefon och att Bengt ofta var berusad när han ringde. Monika berättar att hon fick dödsbeskedet via sin kusin när hon befann sig i Umeå och att hon blev besviken över att det inte var bröderna som meddelade henne det. Enligt Monika har halvbröderna försökt mörka saker för henne under hela hennes liv och anklagelserna mot henne beror på att bröderna vill komma åt Bengts pengar. Hon säger att Erik och Gunnar försöker knäcka henne. Monika berättar att hon och bröderna blev fosterhemsplacerade som barn och att allt är en familjetragedi som har lett till en arvstvist. Hon säger att hon känner sig terroriserad, att hon blir polisanmäld för allt hela tiden och att pengar kan göra folk galna. I samma veva börjar hon prata om att det är samhällets fel att det blivit som det blivit och att det är kvinnodiskriminerande att ifrågasätta kvinnlig arvsrätt. Hon säger att hon inte kan rå för Sveriges lagsystem och ber oss att vända oss till politiker om vi är intresserade av det. Vi förklarar att vi inte är intresserade av att ifrågasätta lagar kring arvsrätt utan att det vi ifrågasätter är den bristfälliga polisutredningen och de oklarheter som än idag finns kring själva dödsfallet. Monika säger att det gjorts en obduktion som bevisar att Bengt var full och föll i trappan. Och att bröderna Erik och Gunnar har fabricerat saker för att sätta dit henne för mord. Teorin kring att någon skulle ha rastat Bengts hund under tiden Bengt låg död tycker Monika låter helt sjuk. Och hammaren som låg på Bengts tomt är planterad av Gunnar och hans partner Karina. Under Bengts begravning upptäckte Monika att bröderna och Karina hade stulit en tavla och en kamera som tillhörde henne. Monika tog därför tillbaka sakerna och ringde polisen. När begravningen var slut menar Monika att det var Karina som blev helt hysterisk och att det i själva verket var hon som jagade Monika med sin bil. I början av samtalet antyder Monika att Bengts död var en olycka. Men längre in i samtalet börjar hon plötsligt att anklaga sina bröder för inblandning i Bengts dödsfall. Monica nämner att Gunnars företag gick i konkurs i samma veva som Bengt dog och säger att det skulle ha passat bra för honom att fimpa Bengt. Med stor inlevelse målar hon plötsligt upp ett, enligt henne, högst trovärdigt scenario som går ut på att bröderna har iscensatt ett mord. När Hasse upptäckte att Bengt var död menar Monica att han kan ha kontaktat Erik som i sin tur kontaktade Gunnar. När bröderna fick veta att Bengt var död ska de enligt Monica ha sett sin chans att få hela arvet för sig själva. Bröderna ska ha åkt till huset, flyttat på Bengts kropp och citat hackat lite på hans huvud. Allt i syfte att få olyckan att se ut som ett mord och sätta dit henne för det. Om Monikas teori stämmer innebär det alltså att Hasse ska ha ljugit för polisen eftersom han har sagt att Bengt satt i köket när han upptäckte att Bengt var död. Det är svårt att hänga med i Monikas teorier och resonemang. Efter ett långt samtal i dörröppningen får vi äntligen komma in i huset. Vi står i hallen med ytterkläderna på och observerar en katt medan vi väntar på Monica som går iväg för att hämta något. När hon kommer tillbaka har hon famnen full med pärmar från Bengts hus. Vi sitter alla tre på golvet när Monica med stor entusiasm visar upp allt från gamla barnteckningar till handlingar som ska styrka att hon inte har något med Bengts död att göra. Vi får ta del av kopior på kontoutdrag och bankomatuttag, mejlkonversationer, brev, artiklar, anteckningar och handlingar från polisen. Vi fokuserar på kontoutdragen och bankomatuttagen som Monica gärna vill att vi dokumenterar. Men vad Monica gjorde och var hon befann sig dagarna innan Bengt hittades framgår inte. Medan vi sitter på golvet och fotograferar av det som kan vara av intresse pratar Monica på om allt möjligt. Men när vi frågar hur det var att bli bortadopterad bryter Monica ihop. Hon berättar att hon kände sig bortvald och att hon är tacksam över att vara hemma igen trots att hon ständigt terroriseras av sitt ex och sina bröder. Sen hon blev vuxen har hon förstått att allt bara har handlat om pengar och att bröderna, främst Gunnar, har planerat det här sedan hon föddes. Enligt Monica tycks hon och Gunnar aldrig ha haft någon bra relation. Men när vi frågar Monica hur relationen med Bengt var säger hon att de var goda vänner. Monica nämner inga som helst konflikter. Innan Bengt gick bort ska han ha varnat Monica för Erik och Gunnar och sagt vad som än händer, kom ihåg att jag älskar dig. Och efter att Bengt dog tog Monica över vårdnaden om Bengts hund. I början av samtalet ställer sig Monica bakom polisens teori om en olyckshändelse. Men senare säger hon att det mest troliga är att bröderna har iscensatt ett mord på Bengt. Monica menar att det är hon som blir polisanmäld för olika brott hela tiden och säger att pengar kan göra folk galna och att alla vill komma åt hennes pengar. Innan vi skiljs åt tipsar Monica om två personer som kan berätta intressanta saker kring Bengts död. Den ena personen är en man som bor i byn och som ska ha haft kalas helgen Bengt dog. Enligt Monica blev Bengt bjuden dit, men han dök aldrig upp. Monica berättar också om ett vittne som ska ha sett Bengt en eller två dagar innan Bengt hittades död. I nästa del kommer vi i kontakt med dem. Vi pratar också med andra som visar sig ha intressant information.
Vad gäller saken?
Vi håller på att kolla på det här, det som hände med Bengt Jäger.
Jag är så förbannat besviken över det här. Det må hända att han var i fylla, men han ramlade inte i trappan. Han blev ihjälslagen, det har jag sagt hela tiden.
Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den fjärde delen av Vad hände Bengt Jäger?
en serie i 6 delar producerad av Ebba Adsenius och Johnny Kock. Exekutiv producent Nils Bergman. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.